السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. فوتشات رضا تقوينهم تفسير سورة الكهف، وفي كم رضا أتبرى تالا أم برتسن أم موسى وخضر عليهم السلام، وفي برى ما تلسنا بو داغنس بشر. فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ البحر حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتد على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا
أحسنت
جزاك الله
I dessa verser från vers 60 i Surat al-Kahf så tar Allah subhanahu wa ta'ala upp denna mycket stora händelse i historien där Allah subhanahu wa ta'alas profet Kalimullah Musa alaihi salatu wassalam träffade Khidr alaihi salatu wassalam. Och denna berättelse innehåller otroligt många lärdomar. Vi finner denna berättelse i denna sura. Och vi finner också att profeten Muhammed alaihi salatu wassalam har nämnt denna berättelse i sin sunna. Det finns flera hadither där profeten Muhammed alaihi salatu wassalam berättar om denna händelse. Och vi känner ju till att tafsir är av olika kategorier. Tafsir al-Quran bil-Quran, att förklara Koranen med andra Koranverser, vilket är det starkaste. Sen har vi tafsir al-Quran bil-Sunna, att profeten Muhammed al-Islam förklarar vissa koranverser. Och sedan tafsir al-Quran bi kalam al-Sahaba, att Sahaba förklarar vissa verser. Eller vissa av tabi'in. Och sedan att man förklarar Koranen med det arabiska språket. Och här finner vi att profeten Muhammed al-Islam själv har berättat denna berättelse. Som det, vi kommer att nämna den långa hadithen i Sahih al-Bukhari och Sahih Muslim. Och den finns även berättad i andra hadithböcker. Så denna berättelse är av stor betydelse. Och det finns så många lärdomar. Och dessa lärdomar kommer vi nog inte hinna ta idag. För de är så otroligt många. Som Sheikh Uthaymeen rahimahullah också nämner hans tafsir att om ni går tillbaka till tafsir Sa'di så kommer ni finna otroligt många lärdomar som ni inte finner i någon annan källa. Men de lärdomarna spar vi inshallah till nästa vecka. Bi'idhnillahi ta'ala. För de själva var typ 3-4 sidor bara. Med fawaid från denna berättelse. Otroliga ahkam som man inte ens kan föreställa sig. Subhanallah. Och där ser man ulemas istinbat. Deras förmåga att utvinna lärdomar från Koranen och från hadithen. Ja. Tayyib. Och författaren. Han kommer börja med. Vi kommer läsa från tafsir Ibn Kathir. Och även kanske nämna lite fawaid från andra böcker. Men överlag så kommer vi att läsa från tafsir Ibn Kathir. Och han kommer börja då förklara lite grann de här verserna om vad som hände tills det att Musa al-Islam träffade Khidr. Och där kommer Ibn Kathir att nämna haditherna. Taib. Och sedan efter att han har nämnt haditherna som nämner hela berättelsen så kommer han att nämna vers efter vers. Lite mer detaljer i varje berättelse. Så ser upplägget ut för idag. Ja. Så i den första versen, i vers 60, så finner vi här att Allah subhanahu wa ta'ala då säger: Wa idh qala Musa li fatahu. Och ni minns ju från tidigare lektioner att då Allah subhanahu wa ta'ala säger wa idh, så menas det, eller betyder det? Vad betyder det? Wa idh? Wa dhkur, nam. Udhkur. Idh qala Musa li fatahu. Minns, Muhammed, påminn folket om då Musa sa till sin bekänt. Och det här så nämnde vi, att Allah nämner ofta detta i Koranen. Wa'idh. Wa'idh qala rabbuka lil malaika, och så vidare. Att det finns ett ord som är mahdhuf, yani underförstått här. Minns, påminn folket om denna händelse. Ja. Så minns då Musa alaihi salam sa till sin pojktjänare. Al-Fatah. Fatah betyder här pojke. Men det var hans bekänt. Jag kommer inte sluta resa förrän jag når den plats där de två haven förenas. Eller förrän jag spenderat åratal med att resa. Ja. Och orsaken till att Musa a.s. sa detta till pojken. Och han säger här att pojken som var Mosas bekänt, det var Joshua ibn Nun. Joshua ibn Nun, som senare blev profeten Mosas efterträdare. Han blev också en profet till Bani Israel, alaihi salam. Han är också en faida. Det är också en av de profeter som nämns i Koranen utan namn. Allah säger bara här fata, pojke. Men han är också en profet. Och vi finner andra liknande profeter som nämns, som Khidr till exempel. Han nämns inte vid namn i denna berättelse, men han var också en profet, som vi kommer att nämna bevis på. Ja. Och Joshua fick ett mirakel, denna profet. Är det någon som minns vilket mirakel han fick?
Att Allah höll kvar solen.
Ja. Allah subhanahu wa ta'ala lät solen stå still på himlen. För Joshua, när han attackerade Jerusalem, Palestina, för att erövra det, så höll han precis på att vinna kriget innan Maghrib. Och ni vet, efter Maghrib blir det mörkt. Du kan inte fortsätta kriga. Fanns inga belysningar och sånt. Så han gjorde dua att Allah skulle hålla solen still tills erövringen var färdig. Och Allah subhanahu wa ta'ala besvarade hans dua. Och lät solen stå still tills det att kriget var avslutat. Mashallah. Så orsaken till att Musa alaihi salam sa att han skulle ge sig ut på denna resa. Han sa till sin tjänstepojke då att han skulle ge sig ut på denna resa även om den skulle ta flera år. Vad var orsaken till att han sa detta? Jo, att Allah subhanahu wa ta'ala hade nämnt för honom att det fanns en tjänare, en annan person som hade mera kunskap än Mosa. Och vad som menas med mera kunskap är mera kunskap i vissa frågor. Inte generellt, för Mosa var den kunnigaste generellt. Han var ju från Allah subhanahu wa ta'alas ulul azm, en av de fem bästa profeterna som vi känner till. Vilka är ulul azm? Ibrahim?
Nuh.
Ja.
Ibrahim. Musa,
Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jami'an. Ahsant. Dessa är de fem bästa profeterna. I tidsordning var Nuh, Ibrahim, Musa, Isa och Muhammad alaihi wasallatu wasallam. Dessa profeter kallas för ulul azm. Och Musa var ju från Ulul Azm. Och han var också den som kallades för Kalimullah. Den som Allah subhanahu wa ta'ala talade till direkt. Ja. Så Allah subhanahu wa ta'ala berättade då för Musa att det fanns en person som hade kunskap som Musa inte hade. Och att Musa skulle möta denna person på platsen där de två haven möts. Så Musa ville då gå för att möta denna man för att ta kunskap från honom. Och han sa till Joshua att jag kommer att fortsätta. Jag kommer inte ge upp tills det att jag träffar eller når denna plats, även om det skulle ta flera år. Och sen finns det, Ibn Kathir nämner lite åsikter om vad är den här platsen där de två haven möts. Och det är egentligen inte en relevant detalj i berättelsens helhet som vi har nämnt tidigare. Utan som vi kommer att förstå så finns det andra viktigare budskap än plats och tid och så vidare. Det här är detaljer som egentligen inte är speciellt relevanta. Men i alla fall, det har nämnts från vissa av Salaf att den här platsen där de två haven möts är en plats där det persiska och europeiska haven möts öst till väst. Och vissa andra nämner att det är i Tanja. Yani, Tanja ligger i vilket land?
Marokko.
Marokko, ja. Wallahu alam. Ja. Så han sa då att jag kommer att fortsätta min resa tills jag når denna plats. Eller jag kommer fortsätta även om det skulle ta flera år. Och det här bevisar hur otroligt bestämd Musa alaihis salam var på att yani, gå ut på denna resa för att uppnå denna kunskap. Och ordet som Allah nämner är huquba. Och det här ordet finns också i, nämns också i juz'amma, ahqaba. Och huquba betyder generellt flera år. Vissa ulema säger 70 år, vissa av salaf, vissa sa 80 år. Men det betyder en lång tidsperiod. Huqub, yani, även hur lång tid det än tar så ska jag hitta den här platsen och hitta den här mannen. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala, men när de nådde den plats där de två haven möts så glömde de sin fisk. Och den gav sig iväg genom havet i en tunnel. Så när de passerat denna plats, de begav sig därifrån, så sa Musa till tjänaren, gör i ordning våran frukost åt oss. För sannoliken så har denna resa gjort oss mycket trötta. Nå. Varför? Jo, för att Allah subhanahu wa ta'ala hade beordrat Musa a.s. att ta med sig en saltad fisk. Ni vet, ett sätt att bevara mat på är att torka maten eller salta maten. Då mashallah har den väldigt längre hållbarhet. Ahsant. Så han skulle ta med sig en saltad fisk som de skulle äta ifrån, och den var också ett tecken. Att på den platsen där fisken fick liv och försvinner in i vattnet ska ni träffa den här mannen. Ett mirakel skulle ske, och det var att fisken skulle få liv och hoppa in i vattnet. Och på just den platsen där det här miraklet sker så ska ni möta den här mannen som besitter kunskapen. Så de begav sig tills det att de kom till den här platsen där de egentligen skulle möta Khidr. Och de la sig för att vila. Och det sägs att Musa a.s. vilade lite längre ner och Joshua vilade med korgen med fisken. Och att det skvätte upp vatten på den här fisken, vilket gjorde att den fick liv. Och det nämns i vissa hadither att det här vattnet skvätte upp från en källa som kallas för livets källa. Ett vatten som ger liv. Och när fisken fick det här vattnet på sig så började den sprattla, och korgen ramlade och fisken hoppade in i vattnet. Och Joshua, som var lite halvsovande, vaknade och han såg detta. Men Musa liksom sov och han ville inte väcka honom, nämns det i vissa hadither. Så han tänkte, jag ska påminna honom på morgonen eller när han vaknar. Vilket han sen glömde bort. Och de fortsatte sin resa. Taib. Och fisken, inte bara att den hoppade in i vattnet, fick liv. När den hoppade in i vattnet så fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Att den gick in i vattnet som i en tunnel. Och här nämns det mycket i tafsir att Allah subhanahu wa ta'ala gjorde som ett hål, som en tunnel rakt in i vattnet. Att fisken gick in i vattnet och vattnet stelnade runt fisken. Det är också ett mirakel. Att vattnet lämnade som spår efter sig. Det blev som stelnat. Ett väldigt underligt sätt som fisken gick in i vattnet på. Och vissa nämner här i tafsir att vissa av sahaba att de satt ihop fingrarna, yani, som ett hål, en tunnel. Och vissa av sahaba sa som ett hål där djuret går in i marken. På så sätt, yani, gjorde Allah subhanahu wa ta'ala vattnet i havet. Och sen så fortsatte de då sin resa utan att Joshua nämnde för Musa alayhi salam att det var den här platsen de hade hittat, eller den här platsen där fisken då försvunnit in i havet. Nam. Och då så sa Musa alayhi salam, ge oss eller ta fram våran frukost, eller lunch kan det också översättas till ordet ghada, för vi har sannoliken blivit hungriga, eller denna resa har gjort oss väldigt trötta. Ja. Och då så sa hans tjänare, minns du när vi var vid klippan? Säkerligen så glömde jag fisken, och ingenting förutom shaitan fick mig att glömma bort den. Den stack iväg genom havet på ett underligt sätt. Och då så sa Musa, det här är den plats som vi har letat efter. Och sen så åkte de tillbaka, eller gick tillbaka samma väg som de kom. Här finns en mashallah mycket fin faida som Ibn Qayyim nämner i hans bok Bada'i al-Fawaid, om just den här berättelsen om då Musa alayhi salam blev hungrig och ville ha fisken. Han säger här att när Musa alayhi salam reste till Khidr och blev hungrig på vägen, så var det här en resa där han reste för att träffa en makhluk, en skapad människa. Att träffa någon från skapelsen. Men när Allah subhanahu wa ta'ala sa till Musa att han skulle bege sig ut i 30 nätter plus 10, de här 40 nätterna där han skulle gå för att möta Allah subhanahu wa ta'ala, så åt han inte och han blev inte trött. Han åt inte och han blev inte trött. För att han reste, den andra resan var till Allah subhanahu wa ta'ala. Och så säger han, وَهَاكَذَا سَفَرُ الْقَلْبِ وَسَيْرُ إِلَى رَبِّهِ لَا يَجِدُ فِيهِ مِنَ الْقَلْبِ شقاء والنصب ما يجدو في السفر الى بعض المخلوقين. Och på samma sätt är det med hjärtats resa. När hjärtat färdas mot Allah subhanahu wa ta'ala, yani man är bestämd på att man ska komma nära Allah, man ska dyrka Allah, man försöker att ha zuhud i dunya, kärlek till Allah, fruktan till Allah, yani den här kampen, hjärtats färd i dunya är mycket lättare. På samma sätt säger han här att hjärtats färd till Allah subhanahu wa ta'ala är en färd utan svårigheter och utan tröttnad. Till skillnad från färden när man strävar efter att närma sig någonting från skapelsen. Och det är faktiskt en väldigt vacker faida, att när du kämpar för Allahs skull så kan du ibland hålla på hur länge som helst. Du kanske har ont och du är hungrig och du är trött, men allt glöms bort. Men när du gör någonting för dunja, för att få lite cash, för att träffa någon, blir du trött direkt. Hungrig och trött, och du vill sova och du vill vila och så vidare. Subhanallah. Och samma sak, det här är också kroppsligt och med hjärtat, själsligt. Mashallah, en väldigt fin faida som han nämner här. Ja. Taib, så de begav sig då tillbaka till den platsen, de följde sina spår och begav sig tillbaka till den platsen där fisken hade hoppat in i vatten. فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. Och där fann de en av våra tjänare som vi hade visat mycket nåd och som vi lärt kunskap från oss. Allah subhanahu wa ta'ala säger att den här tjänaren var en av Allahs tjänare. Ätainahu rahmatan. Vi gav honom mycket av våran nåd. Wa allamnahu min ladunna ilma. Och vi lärde honom mycket kunskap. Och då så sa Mosa till honom: kan du lära oss, kan vi få följa dig så att du kan lära mig något av den kunskap som Allah har lärt dig? Och Ibn Kathir säger här att den här mannen var ju då Al-Khidr alayhi salam, så som de autentiska haditherna från Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bevisar. Och här nämner han då hadithen som berättas i Sahih Bukhari, där det berättas från Sufyan som berättar från Amr ibn Dinar, där han sa: akhbarani Sa'id ibn Jubayr, en av de stora imamerna från Salaf, han sa att jag sa det till Ibn Abbas radiyallahu anhuma, att Naufan al-Bakkali, en man som levde under tabi'in och sahabas tid, påstår att Musa som var med Khidr inte är Musa ibn Imran, yani Musa ben Israel, utan han är en annan Musa. Att den här berättelsen som handlar om Musa och Khidr, att det handlar om en annan Musa, inte profeten Musa a.s. utan en annan Musa. Och då så sa Ibn Abbas: kadhaba adu Allah, han ljuger, han är Allahs fiende. Och här finns en tankeställare. Det här mannen Naufan al-Bakkali, han var muslim, men han var inte en alim, utan han var en qas, en qassas, en person som, yani, typ sagoberättare brukar man översätta det till. Men inte bara sagoberättare. När man tänker på sagoberättare så tänker man på någon som sitter och läser sagor på biblioteket för barn, eller hur? Utan när Salaf talar om en qassasin så talar de om folk som predikar i moskéerna och offentligt och berättar om folk som gjorde toba och folk som dog och vad hände i graven och vad de såg i drömmen och så vidare, för att få folk att mjuka upp sina hjärtan. Taib, de kör mycket såna berättelser. Men det finns ett problem. De har inte den islamiska kunskapen som krävs. De är okunniga i Koran, i tafsir, i hadith, i aqida, utan det de kan är berättelse. وَمَا أَكْفَرُهُمْ فِي هَذَا الزَّمَانِ. Hur många av dessa finns det inte i denna tid? Många av de här YouTube så kallade sheikherna är egentligen qassasin. De har mycket berättelser och fin berättelse, och de har så här bild på så här jorden som skakar och värsta grejerna och oväder och allting, och så pratar han väldigt, yani, ofta på engelska, eller hur? Väldigt påverkande och du blir tagen. Men i slutändan så var det en påhittad berättelse. Hadithen var daif, hadithen var maudå, berättelsen har ingen grund och så vidare. Du vet inte vem som pratar, vem som har gjort videon. Han nämner ingen källa till det han säger. Det låter vackert, men det räcker inte. Det är inte det som är kunskap, bara för att det låter vackert. Utan kunskap är qala Allah och qala Rasul alayhi sallallahu alayhi sallam, eller hur? Qala sahaba, det här är kunskap i islam. Så Ibn Abbas blev väldigt arg på att den här mannen hade stått och sagt så här offentligt felaktiga saker om Koranen, felaktiga saker om Allah subhanahu wa ta'alas profet. Så han verkligen försvarade sunnan och ville markera och sa då: kadhaba, han ljuger, adu Allah, och kallade honom för Allahs fiende när han sa någonting som var fel om islam. Vilket bevisar hur allvarligt Salaf tog på den här frågan. Idag många skulle säga: det är lugnt, det han säger är fint, det han säger är vackert, det han säger påminner oss om Allah, han gör ingenting fel, se på hans goda sidor. Finner vi dessa ursäkter här? Nej, utan han kallar honom för Allahs fiende. Trots att han kanske sa det oavsiktligt, av misstag, av okunnighet, så sa han denna hårda kritik: kadhaba adu Allah. Vilket bevisar att man ska inte ta lätt på dessa saker. Folk som sitter och talar om islam utan kunskap. Och sen så nämner Ibn Abbas radiyallahu anhuma vad som är korrekt i denna berättelse. Den sanna berättelsen, eller hadithen, om vad som hände med Musa a.s. och Khidr. Inte bara att han säger han har fel, han ljuger, utan han nämner sen också vad som är korrekt. Och denna hadith som sagt var finns i Sahih Bukhari. Och där så säger Ibn Abbas radiyallahu anhuma: حدثنا أبي بن كعب رضي الله عنه Ubay ibn Ka'b berättade för oss. Vad var Ubay ibn Ka'b känd för? Han var känd för att han var en av de sahaba som läste Koranen vackrast. Den sahabin som Umar radiyallahu anhu satte för att leda de andra sahaba i Tarawih. Taib, Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu sa att han hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga att Musa stod en gång och predikade för Bani Israel. Och i vissa hadither, som också är sahih, att han predikade med en predikan som fick folkets ögon att fyllas med tårar och deras hjärtan att känna fruktan inför Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är också en sunna som profeten Muhammad alaihissalam praktiserade, att han gav en mu'idha, en påminnelse med jämna mellanrum. Inte allt för ofta för att folk då skulle bli trötta, men med jämna mellanrum så gav han en påminnelse. Ni påminner folk om detta liv, om domedagen, om döden, paradiset och helvetet och så vidare. Och sen så frågades Musa alaihissalam, ayyun nasi a'lam, vem är den kunnigaste människan? Och då så sa Musa, ana, jag är den kunnigaste människan. Så Allah subhanahu wa ta'ala klandrade honom då han inte tillskrev kunskapen till Allah. Så Allah uppenbarade för honom att jag har en tjänare och han är där de två haven möts. Han är kunnigare än dig. Genom Allah subhanahu wa ta'ala ville här att Musa inte skulle säga jag är kunnigast, utan han skulle säga Allahu alam. Allah har gett mig kunskap, men Allahu alam vem som är kunnigast. Taib. Så Allah sa då att det finns en tjänare, en av mina tjänare, som är kunnigare än dig. Och som vi sa, som kommer nämnas också, han är kunnigare än dig i vissa aspekter. Och du är kunnigare än honom i vissa aspekter. Men han har kunskap som du inte har. Och då så sa Musa, ja Rabbi, kayfa li bih, hur kan jag träffa denna person? Och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala, du ska ta med dig en fisk, en hot. Och du ska lägga den i en korg. Och där du förlorar fisken kommer du att träffa den här människan. Och här är också en faida, ordet hot brukar oftast översättas som val. Eller val kallas på arabiska för hot, vilket är korrekt. Men vi förstår också av detta att hot kan också betyda en mindre fisk. För Mosa gick inte och bar på en val. Utan hot kan betyda val och det kan också betyda en mindre fisk. Det kan vara ett ord som kan tolkas på flera sätt. No. Så han begav sig iväg med Joshua ibn Nun alayhi salam tills de kom till den här klippan. Och där så la de sig för att vila. Och fisken började då att sprattla i korgen och hoppade sen ut in i havet. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Och den hoppade in i havet som i en tunnel. Och så sa profeten alaihissalam att Allah subhanahu wa ta'ala fick vattnet att stelna runt fisken. Och det blev som en tunnel in i vattnet. Och när Joshua vaknade upp så glömde han att berätta om vad som hänt med fisken till Musa alaihissalam. Och de begav sig iväg på resan. Under dagen och fram till kvällen. Och på morgonen därpå så sa Musa till Joshua att hämta våran middag eller våran frukost, för vi har blivit trötta av denna resa. Men Musa alaihissalam blev inte trött och hungrig. Det här säger profeten Muhammad alaihissalam tills det att han passerat den platsen där han egentligen skulle möta Khidr alaihissalam. I den första delen av resan, när han nådde målet, var han inte trött eller hungrig. Men när han gått förbi målet så blev han trött och hungrig. Och här säger Sheikh Uthaymeen rahimahullah att det här är för att han skulle bli påmind om vad som hänt. Att han inte skulle fortsätta gå bort från destinationen, utan att han skulle bli påmind och sen gå tillbaka till destinationen. Därför gjorde Allah subhanahu wa ta'ala honom hungrig och trött. Och då så nämnde då Joshua att minns du när vi var vid klippan och jag glömde
att berätta för dig då att fisken hade då hoppat in i vattnet på det här underliga sättet. Och då så säger Mosa, فَقَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّ نَبْرْ فَرْتَدَّ عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصَ. Att det var just det som vi letade efter. Så de gick tillbaka till den platsen de hade lämnat. Och när de då kom fram till den här platsen så träffade de en man som var inlindad i en thob, alltså i ett klädesplagg. Och Musa a.s. gav honom salam. Han sa då salam alaikum. Och då så sa Khidr, wa anna bi ardika salam. Vilket land kommer du från där man ger salam till folk? Qala ana Musa. Då så sa Musa, det är jag som är Musa. Och då så sa Khidr, Musa ben Israel. Är du han, den Musa? Och då så sa han, naam. Jag har kommit till dig för att jag ska få ta del av din kunskap som Allah har lärt dig. Och då så sa Khidr, qala innaka lan tastati'a ma yasbara. Du kommer inte att ha tålamod med mig. Och så sa Khidr, ja Musa, jag har kunskap som Allah har lärt mig som du inte har, och du har kunskap som Allah har lärt dig som jag inte har. Och kanske kan nämna här under själva berättelsens gång, det finns ju ikhtilaf beträffande Khidr. Var han en profet eller var han en rättfärdig man? Var han profet? Var han sändebud? Var han en wali? Var han rajulun saleh? Och till och med vissa säger han var en melek, en ängel. Men den åsikten är väldigt udda, som Ibn Kathir nämner. Och det korrekta som Ibn Kathir nämner, och Al-Qurtubi och Ibn Hajar och många andra ulema, är att han var en profet. Han var en profet. Och bevisen på det är, vi kommer nämna dem. Men här är bland annat att han säger att Allah lärde mig kunskap. Han har kunskap som han har fått från Allah subhanahu wa ta'ala. Och då så, när Khidr säger till Musa, du kommer inte ha sabr med mig. Så säger Musa, Satajiduni insha Allahu sabira wa la a'si laka amra. Om Allah vill så kommer du att finna mig tålmodig. Och jag kommer inte att vara olydig mot dig i någonting. Och då så sa Khidr, om du nu ska följa mig så fråga mig inte om någonting förrän jag själv nämner det för dig. Det här är villkoret. Khidr säger, du kommer inte ha sabr med mig. Varför? För som här kommer nämnas, Khidr kommer att göra saker som Musa kommer finna att vara felaktiga i hans sharia. Taib som Ibn Kathir kommer nämna. Du kommer inte ha sabr med att vara tyst och inte fråga om dessa saker. Så villkoret för att du ska följa med är att du inte frågar om någonting som jag gör. Tills det att jag berättar om varför jag gjorde dessa saker. Så Musa a.s. går med på detta villkor. Khalas, jag ska inte fråga någonting. Jag följer med. Jag är tyst. Jag ska gärna försöka att ha tålamod. Så de gick, och det är fortfarande hadithen i Bukhari, de gick tills det att de kom fram till stranden vid havet. Och en båt seglade förbi dem. Så Khidr frågade om de kunde ta med dem som passagerare på båten. Och de kände igen Khidr och lät honom gå på båten. De kände igen honom och lät honom åka gratis på båten utan att behöva betala. Och sen när de sitter i båten så börjar Khidr att ta sönder en planka i båten. Han har med sig ett verktyg, någon slags hammare eller någonting. Och han tar bort en planka i botten på båten. Och då så säger Musa att dessa människor lät oss åka gratis i båten. Och du börjar ta sönder deras båt med flit. Kanske folket i båten kommer att drunkna. Ja. Och så nämns då de här verserna här i hadithen. Så de båda fortsatte tills de gick ombord på ett skepp. Och han Khidr gjorde ett hål i skeppet så att det började sjunka. Och Mosa sa, har du gjort ett hål i skeppet för att dränka människorna? Sannoliken så har du gjort en ond eller en hemsk sak. Och då så sa Khidr, sa jag inte att du inte kommer att kunna ha tålamod med mig? Och då så sa Mosa, ställ mig inte till svars för det som jag har glömt. Och var inte hård eller sträng mot mig. Och då så sa profeten al-Islam, den första gången som Mosa al-Islam ifrågasatte så glömde han. Kärne till Ola min Mosa nisjärnen. Den första gången glömde han bort. Och sen så kom en fågel och satte sig på kanten till båten. Och den här fågeln tog eller stoppade ner sin näbb i vattnet för att dricka. Och då så sa Khidr till Mosa, ma ilmi wa ilmuka fi ilmi Allahi illa mithlu ma naqasa hadha al-usfur min hadha al-bahr. Khidr sa, min kunskap och din kunskap och en annan riwaya och mänsklighetens kunskap eller allas kunskap jämfört med Allahs kunskap är som den lilla mängden vatten fågeln drack från havet. Den kunskapen du och jag har, och de var de kunnigaste människorna på jorden på den tiden. Allahs profet, Allahs kalim, som kunde ett taurat och hade så mycket kunskap, och Khidrs kunskap och hela mänsklighetens kunskap jämfört med Allahs kunskap är som några droppar från havet. Subhanallah. Och det här är ett bevis på att Allah, han är al-alim, den allvetande och den allkunniga. Allahs kunskap är allomfattande, och det finns ingenting som Allah subhanahu wa ta'ala inte vet. Och sen så sa profeten Muhammad a.s. att de gick ut från båten, och när de gick vid stranden så såg Khidr en pojke som lekte med andra pojkar. Och i vissa hadither en kafir pojke som lekte med andra pojkar. Så Khidr gick fram till pojken, tog tag i hans huvud och slet av hans huvud. Han gick fram till pojken och slet av hans huvud med handen och dödade honom. Och då så sa Mosa, qatalta nafsan zakiyatan bighayri nafsin laqad ji'ta shay'an nukra. Mosa sa, har du dödat en oskyldig person som inte har dödat någon? Säkerligen så har du gjort en förbjuden eller en ond sak. Och då så sa Khidr återigen, sa jag inte att du inte kommer att kunna ha tålamod med mig? Och då så sa Mosa, om jag frågar dig om någonting efter detta, så stanna inte i mitt sällskap. För jag har gett dig en ursäkt att då lämna mig. Och de fortsatte sin resa, som Allah subhanahu wa ta'ala säger i dessa verser. Tills de kom till folket i en stad. Och de bad om att få bli emottagna som gäster att få mat i den här staden. Men folket i staden vägrade att hjälpa dem. Och de fann sedan, Mosa och Khidr, en vägg som var nära att kollapsa vid staden. Så Khidr rättade upp den här väggen. Och då så sa Mosa, om du hade velat så hade du säkerligen tagit betalt för att yani fixa den här väggen. Och då så sa Khidr, det här innebär separationen mellan dig och mig. Och jag ska berätta betydelsen av de händelser som du inte hade tålamod med. Ja. Så de begav sig då till den här byn. Och det nämns då i hadithen också här att Musa a.s. också sa, ett folk som vägrat att mata oss och inte vill ta emot oss som gäster. Yani, varför tar du inte någonting gengäld? Du gör det här jobbet för dem och rätta till den här muren. Varför gör du det här gratis? Varför tar du inte någon slags betalning för det som du gör? Och då så sa då Khidr a.s. Hada firaku baini wa bainak. Det här är separationen. Är ni här, kommer du och jag att skiljas åt. Och så sa profeten Muhammad a.s. Vi önskade att Mosa hade mera tålamod så att Allah kunde berätta mera om deras berättelse. Så att Allah kunde berätta mera om deras berättelse. Vi går tillbaka. Författaren här, Ibn Kathir, han nämner flera av dessa hadither. Så går han sen in mera i detalj på dessa berättelser. Och dessa detaljer är också väldigt viktiga att nämna. Namn, afan. Här hittar vi. Jättemånga sidor han nämnde dessa hadifer. Från början. Då Musa a.s. sa till Khidr: ger du mig tillåtelse att följa med dig för att då få ta del av den kunskapen som Allah har lärt dig. Här säger Ibn Kathir att Musa a.s. frågade denna kunniga man som var Khidr. Denna man som Allah subhanahu wa ta'ala särskilde med viss kunskap som Musa inte hade fått. På samma sätt som Musa hade kunskap som Khidr inte hade fått. Qala lahu Musa, hal attabi'uka? Då så frågade Musa att kommer jag eller får jag följa med dig så att du kan lära mig något av den kunskap som Allah har lärt dig. Här säger Ibn Kathir att Musa frågar bi talattuf. Musa a.s. frågar Khidr på ett väldigt snällt sätt. Han frågar honom på ett väldigt snällt sätt. La ala wajh al-iltizam wal-ijbar. Inte som att han vill tvinga honom eller säga att han är skyldig att låta honom lära honom någonting och så vidare. Wa hakadha yanbaghi an yakun su'al al-muta'allim min al-'alim. Så säger Ibn Kathir att på så sätt så ska också studentens fråga vara till läraren. Ja. Musa a.s. var mycket bättre än Khidr. Eller hur? Statusmässigt. Musa a.s. som vi sa, han var från Ulul Azm. En av de bästa profeter som gått på jorden. Och på hans tid var han den bästa människan på hela jorden. Den som var närmast till Allah subhanahu wa ta'ala. Men när han hörde att det fanns en person som hade kunskap, så begav han sig ut för att träffa den här personen. Och det kommer vi också nämna inshallah nästa vecka bland lärdomarna. Eller dygden av att ge sig ut för att söka kunskap. Dygden av att söka kunskap. Och det talade vi också om i förra lektionen. Hadith Jabir, eller hur? Där han reste en hel månad för att lära sig en hadith. Kommer ni ihåg den berättelsen? När han reste en hel månad för att höra en hadith från en annan sahabi som han var rädd för att han skulle dö. Så här finner vi också att Musa a.s. begav sig ut på en resa för att söka kunskap. Och när han kommer fram till en man som har kunskap så frågar han på ett snällt sätt: kan jag få följa med dig för att ta del eller lära mig från din kunskap? Och här säger då Ibn Kathir att på samma sätt så ska eleven vara till läraren. En eleven ska inte vara högmodig. Nej, det är sant att läraren eller sheikhen är generellt skyldig att dela med sig av kunskapen. Men du ska inte gå till honom och säga: hör du, lär mig Koranen, lär mig hadith och så vidare. Utan man ska vara ödmjuk inför sin muallim. Säga, yani på vackra ord skulle jag kunna, kan du vara vänlig att må Allah ha rahma över dig och så vidare. Yani på ett snällt sätt fråga sin muallim. Attabi'uka, har jag, kommer jag då, eller får jag följa dig? Yani usahibuka wa urafiquka. Får jag då vara i ditt sällskap och följa med dig? Ala an tuallimani mimma ullimta rushda. Att du får lära mig, eller jag ska ta del av den kunskapen som Allah har lärt dig. Och som vi sa, det här är ett av de bevisen på att Khidr var en profet. Att Allah subhanahu wa ta'ala hade lärt honom denna kunskap. En kunskap som kommer att ge mig rushd. Och ordet rushd betyder på arabiska vad? Vägledning. Och då säger Ibn Kathir: استرشد به في امري من علم نافع وعمل صالح. Yani kunskap som kommer att vägleda mig, antingen lära mig någonting eller leda mig till en god gärning. Och då så sa Khidr alayhi salam till Musa: innaka lan tastati' ma ya sabara. Du kommer inte att kunna ha tålamod med mig. Yani du, här säger Ibn Kathir, du kommer inte kunna ha tålamod med mig för att du kommer se mig uträtta vissa saker som går emot din sharia. För jag har kunskap som Allah har lärt mig som du inte har. Och du har kunskap som Allah har lärt dig som jag inte har. Och vi är alla mukallaf. Vi har alla, yani, fått uppgifter från Allah subhanahu wa ta'ala. Som den andra inte har fått. Och därför kan du då inte gå med mig. Och här är också en annan viktig punkt. Att Khidr hade vissa påbud och Musa hade vissa påbud. Yani Khidr har en sharia och Musa har en sharia. Taib. Det är en jätteviktig punkt som vi kommer att nämna igen också. Vissa ahlul batil, vissa sufister eller quburiyun använder det här som ett bevis på att man kan avvika från sharia. Taib. Och de säger att vi är awliya som Khidr. Att vissa saker är förbjudna för generella muslimer, men de är tillåtna för specifika muslimer. Till exempel, ni får inte dricka alkohol, men vi får dricka alkohol. Ja. Och det finns såna här sjuka berättelser i vissa sufiböcker. Och vissa, är ni ofta såna här händelser som har berättats där de gör saker som är ni kuffer och kirk eller haram. De kanske gör zina och så vidare. Och de säger att men vi är som Khidr. Du ser att jag är zina, men i verkligheten gör jag någonting annat. Precis som Musa liksom såg att Khidr gjorde någonting fel, men i verkligheten var det någonting bra. A'udhubillah. Så de säger att vi är också awliya. Och vi gör saker som ni kanske ser som fel, men de är rätt hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är kufr. Och det här nämns i Nawaqid al-Islam. De 10 saker som tar människan ut ur islam. Eller hur? Och en av dem är den personen som tror att han har rätt att avvika från Allahs sharia, eller från Muhammeds sharia, alayhi salatu wassalam. Eller hur? Och han nämner till och med exemplet, så som Khidr avvek från Mosas sharia. Det är ett undantag. För att Musa var profet i Ben Israel, och Khidr kanske var profet i någon annan, Allah, han hade sin sharia. Men när Muhammed kom, alayhi salatu wassalam, så var hans sharia omfattande, den det var till alla i hela mänskligheten. Eller hur? Inni rasulullahi ilaykum jami'an lil alamin al jin wal ins bu'ithu ila nasi kaf. Allah skickade honom till hela mänskligheten, och ingen fram till domedagen har rätt att avvika från hans sharia, och den som säger det är en kafir. Tayyib. Och det är viktigt att känna till såna här saker, för det kanske låter abstrakt för oss och sjukt att vadå någon som säger att det är halal att dricka alkohol, göra zina och så vidare, och han kanske kommer med de här argumenten. Ja, men vadå? Det var tillåtet vid Khidr. Jag är också en wali. Och så vidare. Men då är det bra att känna till, nej? Han var inte en wali, han var profet för det första. Ja. Och han fick en uppenbarelse, han hade en sharia och Musa hade en sharia. Taib. Så att man inte blandar ihop dessa saker. Ja. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِبْ بِهِ خُبْرًا. Och hur kan du ha tålamod med någonting som du inte har kunskap om? För jag, han säger här, jag vet, Ibn Kathir, jag vet att du kommer att kritisera mig för vissa saker som jag gör, trots att jag är ursäktad för att göra dessa saker. För jag känner till visheten bakom de saker som jag gör, som Allah har visat mig och inte visat dig. Och då så sa Musa ändå att du kommer att finna mig insha'allahu sabira, tålmodig. Wala a'si laka amra, och jag kommer inte heller att trotsa dig i det som du säger. Så det här var då villkoret som Khidr gjorde då ett villkor på att han skulle förfölja med. Och det var att om du följer mig så får du inte fråga om någonting som jag gör, tills det att jag är den som berättar för dig. Så de begav sig då tills de kom till den här båten. Och Khidr förstörde båten som vi nämnde tidigare. Ja, så de gick på båten. Och vi nämnde tidigare i hadithen hur de gick på båten. Och att de kände igen Khidr och de lät honom då åka på båten gratis. För att ära honom. Det här visar också att al-awam, yani, de generella muslimerna, ärar folket av kunskap och folket som är nära Allah subhanahu wa ta'ala. Och då så berättar då Allah subhanahu wa ta'ala att han förstörde båten. Och Musa sa till honom, laqad ji'ta shay'an imra. Yani, du har gjort någonting munkar. Mujahid sa munkar och Qatada sa ajaban, någonting konstigt, någonting underligt eller någonting felaktigt. Och då så sa Khidr till honom och påminde honom att han hade gått emot det avtalet de hade, att han skulle inte fråga om någonting. Så Musa ursäktade sig med att han glömde bort. La tu'akhidni bima nasitu. Yani, var inte hård eller sträng mot mig. Och profeten Muhammed sa alaihissalam att han sa den första var då glömska. Och de begav sig sen till stranden där Khidr dödade den här pojken. Och som vi nämnde i hadithen så var det, han lekte med andra pojkar i en stad. Och Khidr gick fram och dödade honom. Och det sägs att den här pojken då var kafir. Och att han också var den vackraste av dem. Det sägs att han slet av hans huvud. Eller krossade hans huvud mellan två stenar. Allahu alam. Och när Musa såg det här så tog han. Han blev ännu mer förvånad än första gången när Khidr förstörde båten. Och han sa snabbt, aqatalta nafsan zakiya, har du dödat en oskyldig själ? Yani en ung pojke som inte har gjort någon synd. Han har inte gjort sig förtjänad av att dödats. Biraira nafs, han har inte dödat någon annan. Yani det är inte vedergällning, utan han har inte gjort någonting. Laqad ji'ta shay'an nukra, du har gjort någonting otroligt fel. Zahira. Det är också en annan viktig punkt som Ulleman nämner. Och det är att Khidr sa, du kommer inte ha sabr. Varför? För att det inte är tillåtet för profeten att vara tysta när de ser någonting haram. Det är inte tillåtet för en profet att vara tyst när han ser någonting haram. Utan han måste säga till. Och då så påminde Khidr honom återigen om att vi hade ett avtal som du nu har gått emot. Och då så sa Musa då att om jag frågar dig åter en gång så skiljs vi åt. Kallas. Ge mig en sista chans, Jani. Jani, du har ursäktat mig gång efter gång. Ge mig en till chans. Och de begav sig sen till den här staden där de bad om att få bli gäster. Och de nämner också här att vissa av Salaf sa att den här staden är Ayla. Och andra ulema säger att det inte heller är relevant vilken stad det är, utan själva kärnbudskapet i berättelsen är ju de fawaid vi kommer att nämna senare. De kom till en stad där folket var snåla, som det nämndes i en hadith. Och det här går ju totalt emot det som profeten Muhammed al-Islam har berättat, att den som har iman, tro på Allah och den yttersta dagen, ska ära sin gäst. Och ni vet, islam har skyldighet om det kommer en gäst att ta emot gästen i 3 dagar i alla fall. Ge personen bostad och mat och liknande. Ja. Så i alla fall, de blev nekade stadens generositet. Och ändå så började Khidr att laga en mur i staden som började förfalla. Helt gratis, bara fixade han muren. Så Musa sa i förvåning, varför gör du så här? Varför tar du inte betalt? Och de vill inte ge oss någonting. Men du är yani, generös tillbaka. Och då sa Khidr, hadha firaqu baini wa bainak. Att det är nu du och jag kommer att skiljas åt. På det villkoret som du själv satte. Det var du själv som sa att skällas en gång till så skiljs vi åt. Och då så säger då Khidr att jag ska berätta ett wheel. Jag ska berätta tolkningen av det som jag har gjort. Vi fortsätter till Maghrib. En kvart till. Innan vi är färdigt inshallah. Så han sa då, Khidr, då han förklarar varför han gjorde dessa saker. Varför han tog sönder båten. Varför han dödade pojken. Och varför han rättade upp den här muren. Han sa då gällande skeppet så tillhörde det ett fattigt folk som arbetade på havet. Och jag ville gärna förstöra skeppet för det fanns en kung som var efter alla skepp och han tog dem med våld. Så han säger här Ibn Kathir att nu kommer Al-Khidr att förklara de sakerna som Musa ansåg vara fel. Yani de såg utåt ut att vara fel. Men Allah subhanahu wa ta'ala hade visat dess sanna verklighet för Khidr. Och han sa då att han tog sönder båten för att göra den obrukbar. För det fanns en tyrannisk kung som brukade ta varje båt rasba, yani med våld. Så jag ville förstöra båten. Så att de sen kunde laga båten och behålla båten. Istället för att förlora båten. Är det inte viset eller? Du ser det som att han tar sönder båten. Men baktanken är bättre. Han räddade egentligen båten. Men folk såg det som fel, men det var egentligen någonting bra. Och det här kommer sen Sa'di nämna som en faida. Att många motgångar ser man ibland som dåliga för en själv. Och det kan vara motgångar i ens dunja och i ens din. Här är en motgång i dunja, eller hur? Att din båt tas sönder. Men det var i slutändan någonting bra. Om han inte gjort så skulle de inte ha någon båt överhuvudtaget. Taib. Ja. Och Ibn Kathir nämner att det sägs att den här kungen heter Hudhud Ibn Bedd. Och att det här är en av de konungarna som nämns i ett Taurat. Och han är från barnen till Is Ibn Ishaq. Wallahu a'lam. Och vad beträffar pojken så säger Ibn Kathir, det sägs att hans namn var Jaisur. Och det nämns i vissa hadither att den här pojken den dag han skapades som en kafir. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger då att hans föräldrar var troende. Och vi fruktade att han skulle förtrycka dem med deras med trots och otro. فَخَشِعْنَا أَنْ يُرْحِقَهُمَا تُغْيَانٍ وَكُفْرًا أي يَحْمِلَهُمَا حُبَّهُ عَلَى مُتَابَعَتِهِ عَلَى كُفْرًا. Yani att de var rädda för att föräldrarnas kärlek till barnet skulle få föräldrarna att följa sin son i hans kufr. Föräldrarna var muslimer och troende. Barnet var kafir. En upprorisk, dålig son. Så de var rädda att föräldrarna skulle följa barnet i hans kufr. Qatada sa att hans far blev väldigt glad när han föddes. Och han blev väldigt ledsen när han dödades. Men om han skulle ha levt så skulle han ha lett till hans undergång. Så låt en person vara nöjd med Allahs qadr. För Allahs qadr till de troende i det han ogillar är bättre än khayrun lahu min qada'ihi fima yuhib. Är bättre än det man tror eller det som man tycker om. Yani, och det nämns också här att vissa av salaf sa aldrig bestämmer Allah någonting för en troende som är dåligt. Yani, allting i qadr är khayr. Wa sharru laysa ilayk. Allting gott är till alla som handlar. Vi ser vissa saker som dåliga, men i slutändan så är de bättre. Ja. Och han nämner denna hadith här. Han säger Ibn Kathir, wa sahha fil hadith. La yaqdi Allahu lil mu'min min qada'in illa kana khayran lahu. Den hadith att Allah bestämmer ingenting för en troende förutom att det är bättre för honom. Yani allting i Allahs qadar, allting som händer oss är i slutändan bättre för oss. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger وَعَسَا أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Och det må hända att ni hatar någonting eller ogillar någonting, men det är bättre för er. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala, så vi ville att deras herre skulle byta ut denna son som dödades mot ett barn som är mer rättfärdigt. خَيْرًا مِنْهُ زَكَاتًا وَأَقْرَبُ رُحْمًا. Han är bättre och aqrabu rahma. Ej. De nämner här att aqrabu rahma betyder här han är närmare i släktbanden. För att när han är kafir så bryts släktbanden. Som då Allah subhanahu wa ta'ala säger till Musa alayhi, till Nuh alayhi salam, han är inte din son. När Nuh sa min son, eller hur, han ville ha med honom på skeppet, då säger Allah han är inte din son. Han är kafir. Och släktbanden kommer brytas mellan de troende och icke-troende på domedagen. Så det sägs här att hans kuffer var en orsak till att han var otrevlig mot sina föräldrar, olydig, och också att han bröt släktbanden. Men här fick de istället en bättre son eller dotter som var troende och var bättre i sin, i sina familjeband och familjerelationer. Nam. Och Ibn Kathir, eller ofta Ibn al-Qayyim, han har ju en bok där han talar om ödet och sådär. Och han talar om den här berättelsen. Han nämner ganska långt al-kalam bakom den här berättelsen, och det nämns också i hans bok Ahkam Ahli Dhimma. Och en av de saker han nämner, varför Khidr dödade pojken, han säger att vissa av ulema sa att han var ung, alltså han var könsmogen. Han hade precis blivit könsmogen, men kallades ändå för pojke för att han var på den här gränsen. Han nämner en annan tolkning, det är att förr i tiden de hade en annan sharia än våran sharia. I våran sharia står barn inte till svars för det de gör. Eller hur? Och han nämner också att nam, barn står generellt inte till svars för det de gör när det kommer till takalif, till det som man är skyldig att utföra, alltså bönen och fastan och så vidare, tills man är könsmogen. Men när man har nått åldern av ett temjiz, där man kan särskilja på saker och ting, så är man ändå skyldig att tro på Allah subhanahu wa ta'ala. Man är skyldig med iman. Yani, ett barn som är 8, 9, 10 år är ändå skyldig att tro på Allah, hans böcker, hans änglar, hans profeter och domedagen och så vidare. Vilket den här pojken inte hade gjort. Taib. Och han nämner också en annan tafsir, och det är att om man blir attackerad av ett barn, en barnsoldat som vill döda dig eller ta dina pengar, får du då försvara dig? Om ett barn kommer med pistol och vill skjuta dig, får du skjuta barnet? Allah alam. Nej, du får. Du får det. Alltså han försöker döda dig. Det är självförsvar, du får självklart döda honom. Samma sak med en kvinnlig soldat. Profeten sa han förbjöd att man dödar barn och kvinnor. Men om det är krig, jihad, och det finns kvinnliga soldater, vilket gör i många länder. Skulle du säga att jag ska inte kriga? Låt dem ta över vårt land? Nej. Alltså, det är klart du får försvara dig. Så han säger, på samma sätt som du försvarar ditt liv och din egendom, så försvarar det här Khidr föräldrarnas religion. Vilket är viktigare än att försvara folks egendom och folks liv. Taib. Och sen så var det den här pojken, de här föräldralösa pojkarna som hade den här marken där det fanns en mur. Där Khidr rättade upp den här muren och det fanns en skatt under denna mur. Ibn Kathir säger att den här versen bevisar att det är tillåtet att kalla en medina för qarya, en språklig faida. Ni har hört om orden. Qarya och Medina. Qarya brukar oftast betyda en mindre liten by. Och Medina betyder stad. Men Allah i dessa verser kallar den här staden för både Qarya och Medina. Vilket bevisar att man kan kalla en stad både för Qarya och Medina. Anna askun fi Qaryat Stockholm. Medina Stockholm. Många skulle säga att det är fel. Du kan säga Qaryat Stockholm. Qarya betyder en liten stad, by. Men det går. Det är korrekt enligt Koranen. Ja. Så Khidr rättade upp den här muren för att det fanns då två föräldralösa pojkar som hade religiösa föräldrar eller förfäder som hade lämnat efter sig ett arv som en skatt som då låg gömd under muren. Och den muren höll på att ramla. Och om muren skulle ha ramlat under den här tiden när de var barn, så skulle folk komma och ta skatten från dem. Eller hur? De skulle inte ha någon nytta av skatten. Så istället fixade han till muren så att den skulle gärna senare, den här skatten skulle sparas till senare när de blev vuxna. Det fanns en skatt under muren. Vad var det för slags skatt? Ibn Kathir nämner här att det fanns pengar under den, mal. Och det här är det man förstår av versen. Det här är också det som Ibn Jarir nämner. Och det berättas från Al-Awfi, från Ibn Abbas, att det fanns en skatt av kunskap under muren. Och det berättas från Mujahid, det fanns suhuf min ilm, yani, böcker av kunskap under muren. Och han nämner att det finns många athar från Salaf som nämns av Ibn Jarir. Från till exempel Al-Hassan och andra av Salaf. De sa den här skatten. De sa det var en tavla av guld. En tavla av guld. Där det stod Bismillahirrahmanirrahim. Ajibtu liman yu'minu bil qadar kayfa yahzan. Jag förvånas över den som tror på ödet hur han kan bli ledsen. Ajibtu liman yuqinu bil maut kayfa yafrah. Jag förvånas över hur den personen som är övertygad om döden kan finna glädje. وَعَجِبْتُ لِمَنْ يَعْرِفُ الدُّنْيَا وَتَقَلُّبُهَا بِأَهْلِهَا كَيْفَ يَطْمَئِنَّ إِلَيْهَا. Jag förvånas över den som känner till dunyas, denna världs sanna natur, och hur snabbt folks tillstånd förändras, hur han kan finna frid i denna jord. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Och det nämns lite liknande berättelse. Wallahu alam. Men då så säger han att det finns ingen motsägelse här, för att en guldtavla är ju både kunskap och skatt, eller hur? En guldtavla som kanske väger flera kilo guld, där det står inristat kunskap, är ju både kunskap och en skatt. Ja. Deras föräldrar var saliha. De var fromma. Pojkarnas föräldrar var fromma. Han säger här, det här bevisar att en religiös person, Allah subhanahu wa ta'ala kommer bevara deras barn. Och barakan, välsignelsen från deras dyrkan, kommer att yani, lämna spår efter sig i dunya och i akhira. I akhira genom att de kommer att göra shafa'a för sina barn. Och de kommer att höjas upp till deras höga nivå i paradiset. För att deras ögon ska finna frid med deras barn. Som det har nämnts i Koranen och i Sunna. Det här är en, mashallah, en otrolig fejda. Det nämns inte att barnen var speciellt religiösa. Inshallah, de var muslimer. Men det nämns att Khidr sa att han ville göra det här för att föräldrarna var religiösa. Så ville Allah subhanahu wa ta'ala att skatten skulle skyddas för dem tills de blev vuxna. Och det här är ett bevis på att yani, när man är religiös, man dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala, så ger det goda spår efter sig även i dunya. Till dina barn. Allah kanske skyddar dina barn på grund av att du är religiös. Subhanallah. Och vissa nämner att det här var också deras förföräldrar som var religiösa. I 7 generationer efteråt så vill Allah ära deras barnbarn med den här saken. Ja. Och avslutningsvis här så säger då Allah subhanahu wa ta'ala rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri. No. Och jag gjorde inte allt detta från min egen vilja. Wa ma fa'altuhu an amri. Yani de sakerna som jag gjorde var inte på grund av min egen vilja, utan det var en rahma från Allah subhanahu wa ta'ala. Det är någonting som jag beordrades med. Och här säger Ibn Kathir, وَفِيهِ دَلَالَةٌ لِمَنْ قَالَ بِنُبُوَّةِ الْخِدْرِ. Och i detta finns ett bevis på dem som säger att Khidr var en profet. Samtidigt som den andra versen, فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّ عِلْمًا. Då Allah också säger att han fann en av våra tjänare som vi gav våran rahma, och vi gav honom, eller vi lärde honom, kunskap från oss. Så Khidr sa att jag gjorde inte dessa saker på eget bevåg, utan det var någonting som Allah subhanahu wa ta'ala hade lärt honom. Så han säger att detta bevisar att han var en profet. Och han säger att vissa påstår att han var ett sändebud. Och vissa säger att han var en melek, en ängel. Att han var en wali och så vidare. Ja. Och nästa vecka kommer vi inshallah nämna en annan viktig sak just beträffande Khidr. Och det är att en annan viktig fråga. Varför kallas han för Khidr? Vad betyder Khidr egentligen? Eller var kommer ordet ifrån? Akhdar, som betyder?
Grön.
Varför kallas han för Khidr? Och lever el-Khidr? Det finns de som påstår att Khidr lever fram till domedagen. Att han är en man som går omkring på platser och träffar folk och gör massa saker. Eller liknande saker som nämndes här. Fram till domedagen. Stämmer detta påstående eller inte? Detta och mycket mer, inshallah, nästa vecka. Wassalamu alaikum.